Du lyssnar på Radio Independent Living. När man behöver hjälp så ringer man. Är ett program om kampen för boende och service, om stora förhoppningar och vad som blev av det. Vi befinner oss i Svedmyraplan i Enskede i södra Stockholm. På det lilla torget som ligger bara ett stenkast från tunnelbanestationen sitter några äldre män och två unga kvinnor med barnvagnar på bänkarna. De småpratar. Bakom varuhuset Beas röda logo reser sig ett höghus. Det sticker ut mot de prydliga enfamiljsvillorna. Höghuset är speciellt även i en annan bemärkelse. Här, på Handelsvägen 186, invigdes 1969 Stockholms allra första hus med boendeservice. Boende med funktionshinder hyrde sina egna lägenheter och fick samtidigt via en servicepool i huset tillgång till hjälp dygnet runt. Att bo i egen lägenhet var allt annat än självklart för människor med funktionshinder på den här tiden. Idén med boendeservice verkade nästintill revolutionär och sågs av många som ett välkommet alternativ till boende på institution. Anne-Gerd Fransson tillhörde de allra första som flyttade in här efter många år på olika institutioner. Hon bor kvar och minns fortfarande inflyttningsdagen som om det var igår.
Ja, jag var ju 20 år nyfylld där, så det var ju klackarna i taket och fattig som en kyrkrotta men lycklig. Ett eget första hem, det kan man inte tacka nej till.
Även Birgitta Andersson har många minnen knutna till Handelsvägen. På den tiden då boendeservice startades och tog fart tillhörde hon ledningen för Stockholmsavdelningen i DHR, de handikappades riksförbund.
Det som var grundtanken med boendeservice, det var ju att när man klarar sig själv så är man ensam. Och när man behöver hjälp så ringer man på en knapp. Det är bara det att så enkelt var inte idén.
Nej, så enkelt var det inte. Snart skulle det bli uppenbart att systemet med boendeservice hade många brister. Och att själva modellen passade långt ifrån alla. Många hyresgäster kände sig tvärtom lurade på sina förhoppningar om att kunna leva livet utifrån egna föreställningar och egen livsstil. Men andra alternativ till att bo på institution eller i familjen fanns ju inte på den tiden. Här skilde sig Sverige inte så mycket från den övriga världen. Till exempel var det inte ovanligt att unga människor med funktionshinder placerades på ålderdomshem. Detta hände Siv Eriksson, och så här berättar hon om sin första natt på ålderdomshemmet där personalen gick runt och lyste med en ficklampa i ansiktet på henne och de andra för att se om de fortfarande levde.
Första natten på ålderdomshemmet kommer jag aldrig att glömma. Det var ett biträde som kom och lyste mig rakt i ögonen. Och jag hoppade till och frågade varför gör det så där. Jo, jag ska se om det lever. Så gör jag här. Men det ordnade upp sig. För dagen är på att prata jag med föreståndaren innan. Och tar om vad som har hänt. Och men så får jag vad det gör med dig. Det är ung. Ja, det var inga problem att be om. Men det, tack och lov. Men vad problemet var där, det var att alla gamla kom in till mig. Senila. Även på natten. Så då fick jag larma på sköterskan. De jobbade då. De fick ta hand om dem.
Siv slapp att bli lyst i ögonen, men hon blev kvar på ålderdomshemmet då de gamla oroligt klev in i hennes rum på nätterna. Många unga tvingades precis som Siv att utkämpa en daglig kamp på någon av de olika institutionerna i Sverige. Men så på slutet av 1950-talet och början på 1960-talet började det hända saker. 1960-talet var för övrigt en tid då den offentliga sektorn byggdes ut kraftigt. Och handikapprörelsen nådde också en stor framgång när den obligatoriska skolgången för rörelsehindrade barn infördes 1962.
Tidigare var det en frivillighet för kommunerna om de skulle erbjuda det. Och det innebar också att på 60-talet, då blev det så många möjligheter för personer med omfattande rörelsehinder att skaffa sig utbildning och ett yrke. Det i kombination med den stora handikapputredningen som då fanns och som då pågick gjorde att handikapputredningen gjorde ju att det var en annan syn på människor med funktionshinder. Och vi som hade rörelsehinder alltså fick också andra möjligheter till utbildning och till att kunna försörja oss. Och i hela den processen uppstod ju också en helt annan medvetenhet och tro på sig själv, självkänsla och medvetenheten om rätten till ett eget och värdigt liv.
Så här står det i medlemsbladet för Norrbacka institutets föräldraförening i maj 1964. På sista tiden har de handikappades problem aktualiserats i flera sammanhang. Tidningarna har snart sagt dagligen haft någon artikel eller notis om dessa frågor. Som en starkt bidragande orsak till att situationen nu synes ljusna för de flesta handikappade tog det vara det faktum att den allmänna inställningen ändrats. Man börjar förstå att det rör sig om helt vanliga människor. Helt vanliga människor som utgör individer i vårt samhälle, arbetar, försörjer sig, bidrar till andras försörjning, skapar, uppfinner, författar. Kommunerna var numera alltså förpliktigade att erbjuda skolgång åt barn med rörelsehinder. Den gamla sanningen om utbildning som språngbräda in i samhället började sakta visa sina effekter i Sverige. Liksom den också gjorde på andra håll i världen, till exempel i Berkeley i Kalifornien. Vid universitetet i Berkeley, som sedan årtionden var känt för sin framgångsrika utbildning av blinda studenter, introducerades 1962 det första bostad- och serviceprogrammet för rullstolsburna studerande. Fast till att börja med inrättades lägenheterna i en del av campussjukhuset. Det skulle ta nästan 20 år innan rullstolsburna studenter fick flytta in i Berkeleys ordinarie studentbostäder. Bostadsprogrammet blev ändå en viktig början. En av de första studenterna som antogs till programmet var Ed Roberts. Universitetet hade först nedlåtande kallat honom för en hjälplös krympling som går i skola. Ed Roberts var en av grundarna av Independent Living-rörelsen. Medan utvecklingen i det mer individualistiska USA rörde sig bland annat mot att kräva tillgång till personlig assistans, siktade man i det svenska folkhemmet mer åt andra kollektiva lösningar.
Det var då som vi diskuterade den här idén, tanken med att man skulle kunna bo i sina lägenheter. Och några lägenheter tillsammans och så hade man en gemensam personal. Därför att tanken på den kollektiva lösningen var den som var... Ja, det var så man tänkte på den tiden. Något annat föresvävade just inte.
Ändå spelade även här i Sverige utvecklingen med universiteten en viktig roll. I Stockholm skapade studentbostäder med service vid universitetet. Handikapprörelsen hade också länge arbetat för vad man kallade familjehotell med service. Så att de medlemmar som behövde daglig hjälp kunde flytta ut till egen bostad. Inom DHR Stockholm hade man redan 1956 tillsatt en särskild bostadskommitté och nu började organisationen driva idén med boendeservice hårdare. Påverkan hade effekt, bland annat i Stockholm där man diskuterade byggandet av handelsvägen. Påverkan hade effekt, bland annat i Stockholm där man både diskuterade och tog beslut om att bygga handelsvägen. Men den utvecklingen som påbörjades med handelsvägen bröts när Röda fjäderinsamlingen tog över frågan. Denna första tv-sända insamlingsgala med Lennart Hyland i spetsen samlade in pengar till fokusbostäder. Nu var det inte längre en angelägenhet för kommunens socialtjänst att bygga bostäder med service. Med Röda fjädern blev det hela en fråga för välgörenhet. 13 miljoner kronor samlades in och det skulle räcka till byggandet av ett antal hus och också till att täcka de löpande kostnaderna för service i dessa. Det var naturligtvis inte realistiskt och stiftelsen Fokus gick snart i konkurs. Efter kraschen blev det kommunernas tur igen.
Redan på 50-talet så pratade handikapprörelsen och DHR väldigt mycket om att just bygga ett boendeservice eller ett hus med boendeservice, eftersom vi var många, ganska många med stora funktionshinder som behövde hjälp dygnet runt. Och det fanns inga alternativa bostäder. Men då var det inte så aktuellt och man ville inte ta tag i det här. Sedan kom Röda fjädern-epoken och jag tror nog att kommunerna kände ett inre tryck också. Att man nog var tvungen att göra någonting. Och då kom det här väldigt lägligt med Föräldraföreningen, Handikapprörelsen, Stockholms kommun.
Efter påtryckningar från olika håll hamnade så planerna för ett hus med kommunal boendeservice på stadsbyggnadskontoret i Stockholm. I stadsbyggnadskontorets protokoll från den 26 oktober 1963 hänvisas till synes rätt lyckat föredöme i grannlandet Danmark. Så här skriver man. Överläggningen inleddes med en redogörelse av Torsten Åström som han den 28 februari 1963 gjort vid kollektivhuset Hans Knudsens plats 1 i Köpenhamn. Uppfört på initiativ av Landsföreningen av vanföre i Danmark. Anläggningen har slagit så väl ut att för närvarande 7 liknande anläggningar är under uppförande eller planerade inom andra städer i Danmark. Byggnaden upptar 13 våningar och inrymmer bland annat 175 lägenheter i storlek från 1 rum och pentry till 4 rum och pentry. En tredjedel av lägenheterna är reserverade för sjukhuspersonal. En tredjedel av lägenheterna är avsedda för handikappare. Man avser här sådana som har svårt att ordna med hushållsarbete och som kräver viss allmän service, men som inte är så svårt handikappade att de kräver fortlöpande anstaltsvård. I ett annat dokument från den 10 augusti 1965, 2 år senare, kan man läsa resolution hos överståthållarämbetet har Stockholms stadsfullmäktige ansökt om fastställelse av ett av dem den 14 juni 1965 antaget förslag till ändring av stadsplanen för område vid Enskede idrottsplats. 4 år senare, 1969, står huset på Handelsvägen 186 färdigbyggt. Anne Gärd minns väl den dag som hon flyttade in.
Jag kom i bil. Det var min pappas kusin som körde hit mig uppifrån Norrland med min packning. Det var väldigt tomt, det var väldigt öde. Bea var inte färdigbyggt utan man fick handla en liten konsumbutik här. Jag hade 3 tallrikar, 3 glas, 2 omgångar bestick, en kastrull, en stekpanna och en kaffepanna. Och sen hyrde jag möblerat. Så att jag hade säng, bord, köksbord och lite sänglinne och handdukar. Men det var allt vad som fanns i lägenheten.
Att vakna den första dagen i den nya lägenheten var ganska pirrigt.
Den känslan att, men kommer det här nu verkligen att fungera? Kommer det någon om jag ringer på klockan? Och känslan av att när man ringde första gången och det verkligen kom någon, den var faktiskt ganska trygg.
Men tillnyktringen kom snart.
De flesta av oss var nog väldigt nöjda till en början. Tills vi började upptäcka att vår service var ju ganska styrd utav kommunens riktlinjer för hur man ville bedriva en boendeservice. Och deras tanke stämde ju inte riktigt med våran tanke på boendeservice. Det var ju att vi skulle få bestämma helt och hållet själva när och var och hur vi ville ha vår hjälp. Indirekt så blev det ju ändå så till slut att man valde några i alla fall som man kanske hade hjälpt mer av än andra. Men man kunde aldrig neka någon helt. Vi flyttade ju hit 1969 och redan under 1969 så bildades hyresgästgruppen på Handelsvägen. Och vi var ganska många, både unga och starka och välutbildade, som bodde här då. Så att vi drev de här frågorna inom kommunen. Och fick till 90% ofta väldigt rätt också. Bland annat att vi skulle få ha djur. Att vi skulle ha rätten till service även om vi var sambos. Det var inte så självklart. Därför att kommunen hade ju sina riktlinjer. Om man hade någon i bostaden som kunde hjälpa en så skulle den ju hjälpa en. Medan vi hävdade att vi var egna självständiga individer och oberoende av varandra.
Fastän man nådde framsteg så blev de grundläggande problemen med boendeservicen snart rätt så uppenbara.
Medaljen har ju alltid 2 sidor, en bak och en framsida. Framsidan är ju valfriheten då, att man kan få välja att vara ensam. Baksidan är ju den att man inte själv väljer då vem som ska komma när man då ringer på hjälpen och den här spontana hjälpen.
Att kunna vara för sig själv ibland, att kunna tillkalla service när man behöver den, det tyckte Anja från allra första början var bra med boendeservicemodellen. Men att till exempel inte kunna veta i förväg och inte välja vem som skulle komma och hjälpa en med den personliga hygienen på morgonen blev gång på gång svårare att smälta. Och det här med att någon kom när man behövde det visade sig också vara en sanning med modifikation. Om man skulle gå på toaletten medan personalen var överbelastad var det bara att snällt ställa sig i kö. Ändå fick huset en pionjärroll. Under 1970-talet tog ansträngningarna för utbyggnad av boendeservice ordentligt fart. Vid sidan om färdtjänsten stod just boendeservice högst upp på dagordningen för DHR. Rätt ofta blev man kraftigt motarbetad från förvaltningstjänstemän och politiker. Motståndet blev emellertid snarare en kick att kämpa ännu hårdare för boendeservice. Handikapprörelsen såg det som ett framtidsprojekt. Och så under 1980-talet kunde rörelsen skörda frukterna. På många håll i landet utbyggdes boendeservicen ganska snart.
Men sen kom ju hela den här kallduschen med att det fungerade inte med personalens sätt att se på oss som egna individer med egna val. Utan institutionstänkandet satt så gjutet i det svenska sättet att se. Så att det blev nästa motstånd.
Samtidigt med den stora utbyggnaden av boendeservice under 1980-talet kom så independent living-rörelsen och tanken om personlig assistans till Sverige. på ett seminarium i december 1983 med fler än 100 deltagare från Sverige och gäster från bland annat Storbritannien och USA. Presenterades Independent Living-rörelsens principer och idéer. I anslutning till seminariet bildades en grupp av svenska aktivister och 1987 grundades STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living. För många i handikapprörelsen var det svårt att ta de nya idéerna till sig, samtidigt som dessa ju kändes lockande.
Independent Living-rörelsen kom ju in i Sverige med vindens fart och satte ju myror i huvudet på många av oss och införde det här begreppet också, makt över sitt liv. Alltså inte införde begreppet för det fanns ju, men la de orden i munnen på oss som hade rörelsehinder. Så ska jag uttrycka det. Då ska vi veta det att då var det ju många i vår rörelse som hade kämpat så mycket för tanken om boendeservice och såg det goda och det möjliga i den tanken. Så att fortfarande fanns ju ett starkt försvar för att detta skulle gå bra.
Independent Living-rörelsen och idén om boendeservice var ingen lyckad kombination.
Det kolliderade, rakt på sak. Det kolliderade så tillvida att det blev ett starkt försvar i rörelsen för boendeservice. Och man såg hela personlig assistans som en utopi. Den var osvensk, helt enkelt. Och det som är osvenskt, det existerade inte. Det blev de konfrontationerna. Och det blev en period av, som inte kanske var så konstruktiv. Det blev mer destruktivt eftersom vi som hade rörelsehinder då blev motståndare till varandras olika lösningar. Vi vet ju inte vad som skulle ha hänt om diskussionen hade gått annorlunda. Så det kanske också behövdes för att det skulle utkristalliseras vad som är bra och vad som är dåligt. Om man har fört en idokamp i så många år, låt oss säga i 15-20 år, för att få fram en lösning på som vi då benämnde boendeservice, och haft så mycket motstånd från det politiska hållet och från de som skulle genomföra en sån lösning. Och sen sett att stenen hade börjat rulla, man fick fram de här lägenheterna. Det var inte riktigt bra med kvaliteten på servicen, men i alla fall hade vi kommit igång. Och så kommer någon och säger, det här är skit, det här är ingenting att ha. Och ni sitter där bara som nickedockor och låter personalen styra er. Alltså det är klart att det blir konfrontation. Det är självklart att man försvarar det som man har varit med och tagit en sån kamp för, när man visste att tidigare fanns det inget annat alternativ. Idag kan man blicka och se alltså att det här har varit en utveckling från institution till personlig assistans. Men det här är en process, en utveckling. Nu kan man klart se det. Men när man är mitt i den här processen, då är det inte så lätt att se att det är en process.
Fördelarna med personlig assistans blev allt mer uppenbara. Även för många av dem som först inte hade velat veta av idén. Efter många års kamp, mycket nätverkande och påtryckningar, nådde Independent Living-rörelsen i Sverige en stor framgång i och med att assistansreformen infördes 1994. Reformen lagstadgar att assistansbrukare får kontant stöd till assistanstimmar och att man själv kan välja på vilket sätt man använder dessa medel. Man kan köpa tjänsterna från kommun eller företag, organisera assistansen i ett brukarkollektiv eller själv bli arbetsgivare åt sina assistenter. Assistansbrukaren är alltså inte längre objekt. Han eller hon väljer och bestämmer själv. Inte heller i huset på Handelsvägen har den nya tiden efter assistansreformen gått spårlöst förbi. Huset framstår numera som ett exempel på en ganska föråldrad boendeform. Idag är det ett av få hus i Sverige där olika serviceformer blandas.
94 när assistansreformen ändå klubbades igenom, då blev det ju så att kommunen bestämde att vi som då hade mera servicetimmar än 20 timmar i veckan med personlig hygien och mat och etc. Vi fick då alltså automatiskt personlig assistans antingen via kommunen eller om man sökte genom egen firma eller någon assistansfirma. Och det här huset är nu idag ett av de två som finns kvar som har blandat både assistans och kommunens service. Det betyder konkret att man inte behöver, om man inte vill, ha personal knutet till sin bostad dygnet runt, om man nu behöver service dygnet runt, utan man kan välja att ha assistans vissa timmar per dag och resterande timmar av så att säga kommunens, alltså husets folk. Jag har valt den senare formen att jag har vissa timmar varje dag i princip, och sen har jag då på morgon och kvällen har jag då huset och natten. Eftersom jag tycker det är skönt att få vara ensam några timmar ibland också.
Efter assistansreformen har tillbudet av boendeservice minskat ganska mycket. Framförallt på grund av att många boende upplevde att personlig assistans motsvarade deras behov på ett mycket bättre sätt. Men Anja klandrar också kommunerna för att de efter reformen på många håll helt enkelt skrotade boendeservice respektive drog ner på sina insatser inom området. Anne Gär tillhör de som länge hållit fast vid boendeservice trots alla inskränkningar som denna boendeform egentligen innebär. Men den senaste tiden har även hon börjat tänka i andra banor. Visst, säger hon, är boendeservice i grunden en hyfsad idé. Men en idé som uppenbarligen, tyvärr, inte riktigt funkar i praktiken.
Brukarnas boendeservice, om man säger så, det är ju att du hyr din lägenhet som precis som vanligt utav fastighetsbolaget. Och sen att du då har personal dygnet runt i huset och beställer den hjälpen du behöver när du behöver den. Det är den boendeservice vi pratar om. Medan kommunens boendeservice, den har ju alltid varit så att morgon har alltid bestått av uppstigning, påklädning och dusch och frukost. Och sen ingen mer i princip. Därför att det har inte funnits resurser till mycket mera. Och likadant kvällen, att då har man fått hjälp att lägga sig. Och medan vi kanske skulle göra någonting annat då, samtidigt som vi går och lägger oss. Men det har inte tiden räckt till heller, utav ekonomiska resurser. Och jag kan väl till viss del hålla med om att det är förklarligt och förståeligt. Men det är ju två intressen som då krockar.
Överväger hon till och med att helt gå ifrån boendeservice och anställa privata assistenter istället?
Hade du frågat mig för 5 år sedan så hade jag svarat nej. Men jag sitter faktiskt och funderar på det idag. Det beror på hur jag kan lösa natten. För det jag behöver, alltså den här hjälpen dygnet runt. Jag behöver inte ha någon hos mig 24 timmar. Men jag behöver hjälp 24 timmar om jag behöver hjälp. Jag är i den sitsen alltså. Och det var ju därför jag valde att bo här överhuvudtaget. När jag behöver hjälp så behöver jag hjälp oavsett tid på dygnet. Så jag håller på att undersöka möjligheterna. Och jag brukar ta väldigt lång tid på mig att undersöka och bestämma. Och när jag väl har bestämt mig, då är det klart.
du har lyssnat på När man behöver hjälp så ringer man. I programmet deltog Birgitta Andersson, Anne-Gerd Fransson och Siv Eriksson. Intervjuer och research gjordes av Anne Rentsch. Radio Independent Living hittar du på www.independentliving.org.